Hej! Tänk så oerhört många sätt det finns att leva sitt liv på. Och så lite vi ändå vet om hur andra har det. Vi vet mycket om de som finns nära oss. Och så en del om olika kändisar förstås. Men hur ser livet ut för alla andra? I den här podden så pratar jag med kända och okända, vänner och bekanta om deras liv och vardag. Vi börjar alltid med att prata om något som ligger väldigt nära gästen just nu. Och efter det så tar jag reda på lite mer om vem han eller hon är. På så sätt så har jag tänkt att man får reda på en del både om gästen och kanske också om landet vi alla lever i. Välkommen till Livet i landet. I det här avsnittet träffar jag en kvinna som jag stötte på i olika sammanhang under mina år på P4 Halland. Lena Karlbom har varit lokalpolitiker i 35 år, men hon jobbade också tills ganska nyligen på ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag. Det är ett sätt att hjälpa de som står långt ifrån arbetsmarknaden, som det heter. Och det här är en grupp som jag tycker att vi pratar för lite om idag. Inte minst med tanke på att vi ju vet hur viktigt ett jobb är för både individen själv och för samhället. Så det här blir mitt första samtalsämne i intervjun med Lena. Jag vill dels förstå mer om det något komplicerade begreppet arbetsintegrerande sociala företag. Och dels vill jag prata med henne om varför vi är så dåliga på att hjälpa alla sorters människor till ett jobb idag. Det var när Lena jobbade på Fontänhuset i Falkenberg, en plats dit människor med psykisk ohälsa kan gå på dagarna, som de såg behovet av att starta ett arbetsintegrerande socialt företag. Och det blev fiket en trappa upp.
Det var väldigt svårt att komma direkt ifrån ett långt utanförskap med psykisk ohälsa, kanske aldrig hade haft jobb eller inte på väldigt länge. Och så snubblade vi över, kan man väl säga, det här med socialt företagande. Så då startade vi ett café på Falkhallen där vi fick lov från kommunen att vara, kan man säga, öppet en dag i veckan på onsdagar. Och namnet En trappa upp blev ju då, eftersom vi var en trappa upp i Falkhallen. Mm. Men så kände vi också att vi var en trappa upp från Fontänhuset. Man kom en trappa upp när man fick arbetsträning och jobb.
Kom ett steg vidare
liksom. Kom ett steg vidare.
Men då ska vi redan nu stanna vid det här med socialt företag. För att om man finns i den här branschen och så vet man ganska väl vad det är. Men för väldigt många människor är det fortfarande helt okänt vad ett socialt företag är. Mm.
Och just arbetsintegrerande socialt företag, det är ju det som är vår benämning. Ja. Sociala företag kan ju vara en grupp som driver ett dagis, eller det kan vara ett annat. Sociala företag finns ju många, eller man jobbar socialt med någonting.
Men vad är då ett socialt företag om vi bara tar bort själva det arbetsintegrerade och först bara tar steg ett? Rent allmänt ett socialt
alltså,
företag?
Då är det ju alla som jobbar med socialt arbete. Det kan ju vara liksom ett, som sagt, om man driver ett äldreboende eller man driver det sociala företag. Det kan också vara sociala företag.
Som handlar om att de driver ett företag och så får de pengar. De får, det är ju inte ett kommersiellt företag. Skillnaden mot ett kommersiellt företag.
Det kan det ju också vara på det sättet att man får... Liksom, det är också, ja, det här är jättesvårt. Men kommersiellt är också väldigt svårt, för då tror man att... Sociala företag är inte kommersiella, de driver ingen verksamhet. Det gör alla sociala företag, och även de arbetsintegrerande. För om inte vi gör det, då får vi inte in några pengar.
Just det, men då fattar jag, man kan ha ett socialt företag som handlar om att vi ska skapa förutsättningar för att hitta på roliga aktiviteter till äldre som har tråkigt. Mm. Och sen så kan det vara människor som är experter på att jobba med det, som startar det företaget för att ge den här verksamheten som kanske inte finns. Men i ett fall handlar det om att det ska göra så att människor får chansen att komma ut på arbetsmarknaden, det är det som är det arbetsintegrerande.
Ja, och att man får anställning. Så det är fyra kriterier som är för att man ska vara ett arbetsintegrerat socialt företag. Arbetsintegrationen är att man jobbar tillsammans sida vid sida. Det är inga praktikantfabriker dit du bara kommer och går praktik i ett halvår eller ett år och sen vidare till en ny praktikplats, vilket väldigt många av dem gör som går på praktikplatser på kommunala arbetspraktikanter eller andra företag som driver bara. Och de är också sociala företag, men inte arbetsintegrerande. Den andra är att man ska vara fristående från kommun och stat, så man får gärna ha bidrag och så, men man får inte ha någon anställd som styr över verksamheten. Man ska också ha alltså någon form av medbestämmande, så antingen att man är då en ekonomisk förening som ett kooperativ där man är medlem och styr, eller att man på annat sätt kan dokumentera hur alla medarbetare i företag kan påverka företaget och sin egen vardag. Och det fjärde är att man får inte ta ut någon vinst.
Men så vad kan man då säga är liksom syftet med ett sånt företag?
Att skapa arbete. Mm. Se till att människor kommer i arbete, det är absolut viktigt.
Och det man kan göra där som man inte kan göra i ett annat företag är?
Nej, man kan egentligen göra det i alla företag.
Men vad är det som gör att det blir lättare för de här människorna att få jobb i ett sånt företag än vad det är i ett vanligt företag?
Därför att vårt syfte är att skapa arbete. De alla andra företags syfte är ju att producera någonting och inte att skapa arbete. Så vi ser ju till att vi anpassar varje arbetsdag utifrån alla anställda. Så det gör ju att vi också då i de allra, allra flesta fall har någon form av lönebidrag för personerna som anställs. Men lönebidraget i sig är ju ingenting som stödjer verksamheten, utan det ger ju bara att den personen får en tryggad anställning som gör att vi på företag kan få ett bidrag för det som personen inte kan producera. Så har man en halv möjlighet, alltså 50% kapacitet, så kan man få 50% i lönebidrag. Men det lönebidraget kan ju vilket företag som helst få. Mm. Men om du ska producera och det viktiga inte är att skapa arbete, så kommer företaget inte att klara av det. Därför att vi har så få möjligheter att kunna handleda. Och de här personerna som vi anställer eller anställde i en trappa upp var ju personer som låg så pass långt ifrån arbetsmarknaden att det var svårt att anpassa sig.
Så att man kan säga så här att istället för att man anställer människor för att hålla fiket flytande, så startar man fiket för att hålla människorna flytande, ja, kan man säga.
Och samtidigt så är det viktigt att vi har ju inte som en del kommunala arbetsträningar, det spelar ingen roll om du bakar bullar eller inte, för det är inte viktigt, utan de kan säga nej, men du behöver inte komma, för oss så var det ju skitviktigt att bullarna blev bakade, för annars fick vi ju inte in pengar.
Så det är inte som till exempel, man har ju hört mycket talas om fas 3-jobben där man stod liksom bara skulle göra pysseljobb för sakens skull. Nej. Utan här behövs ju det man gör, ja, eftersom man har bildat ett företag.
Ja. Ja. Och det är ju det som blir den stora skillnaden när vi då ser Samhall som har jättestora bidrag på sitt sätt och som visserligen gör städer och vad de gör, eller andra företag som det finns några sådana i Falkenberg med, som då bara egentligen skapar arbete men kanske gör det med legoarbeten, och legoarbeten är sånt som du aldrig kan få ett jobb på, därför att det är så otroligt låg ersättning för de jobben. Det kanske är 20 öre för att du packar en grej, och det kostar ju mycket mer om du skulle bli anställd, så du kan aldrig få en anställning på de arbetsträningarna någonsin. Eller Röda Korset som inte alls har som mål att anställa någon, utan det är ju för att skicka pengar utomlands till krig, och det är ju jätteviktigt, men det kommer ju aldrig ge att den personen som arbetstränar på den uppgiften någonsin kan få en anställning. Vi vill ju att man ska kunna på kaféet lära sig en kaffemaskin, och sen kanske man kan jobba på Espresso House eller fortsätta jobba på vårt kafé alltid. Så det är ju inte heller, vi är ju ingen arbetsmarknadsåtgärd, utan vi gör ju riktiga jobb som behövs för kunden.
Mm. Det är ju lite, om man inte har liksom hängt med i de här diskussionerna, så är det ju lite krångligt att hänga med, men det är ändå bra att ha någon slags bild ungefär av vad det är. Innan vi ska prata lite mer om just människorna som ni jobbade med, som ju är intressanta, så undrar jag också, är det så att det liksom är lite, man har lite olika uppfattningar i olika verksamheter? Alltså jag gissar att Samhall inte skulle hållit med om din beskrivning av hur det är, och jag gissar att de som jobbar på Röda Korset inte heller skulle hålla med. Alltså att man har olika uppfattningar av, om vad som funkar och inte funkar för den här gruppen, och vad som är bra och inte bra sätt att lösa.
Ja, alltså både och. Man kan, och vi kan ju också säga, alla vi som gör det här, vi gör ju bra saker för olika människor. Det är inte så att alla kommer att passa hos oss. Men skillnaden är ju att stödet till exempel till Samhall är ju så mycket större. De får ju samma bidrag för alla. De har ju inte, för alla de har hos sig får de samma stöd. Vi har ju inte det. Det beror ju på vilket funktionshinder man har och hur mycket arbetsträning man kan ta emot. Och man använder ofta inte oss, om man använder andra. Så det är ju där konkurrensen blir fel. Sen tycker ju vi att det ska finnas alla de olika sorterna. Men vi måste ha lika villkor, och det är det vi inte har idag.
Mm.
Och det är ju det som inte heller Arbetsförmedlingens nya sätt att jobba funkar inte. För att jag tror inte att politikerna eller tjänstemännen, då säger jag det som själv har varit politiker länge, faktiskt har varit ute och sett och vet. Utan man har en uppfattning som man tror är. Och precis som du säger, så är det ju säkert också för att det är svårt att förstå.
Mm.
Det finns ju också ett kundperspektiv i det här. Vi drev ju ett kafé också på Varbergs fästning, där vi inte fick liksom riktigt varken kanske personalen på fästningen eller kunderna att riktigt förstå att här har vi personer som kanske inte har om du står i kassan, kanske samma svara lika snabbt på en fråga som kanske man förväntar sig att den i kassan ska göra. Eller det kanske inte går lika snabbt att få fram våfflor som det gör om någon utan arbetshinder gör det. Och det kanske inte syns på personen som har psykisk ohälsa. Den har ju två armar och två ben och ser bra ut, verkar ju funka. Men har då en psykisk ohälsa som gör att den kanske inte kan koncentrera sig eller inte förstår lika snabbt eller så. Och då har vi som kunder inte heller förståelse för det. Utan då tycker vi att det är ett skitställe och där vill inte vi handla och sådär. Och det är ju då vi också har behov av kommuner och regioner för att också beställa våra varor och inte istället skapa egna kaféer eller egna återbruksställen där man konkurrerar ut våra företag genom att dumpa priser eller genom att inte ha någon anställd.
Det är många man var överens om att det här är en väg för att hjälpa den här gruppen, ja, så att man hjälps åt lite grann. Jag tänker på det för att vi hade ett jättemysigt fik där jag bodde, när jag bodde i Stockholm, som dessutom låg i en väldigt fin gammal lokal och man ville väldigt gärna gå dit. Och det tog ett par gånger för mig innan jag förstod att det var ett speciellt företag. För jag bara, det här tar lite tid. Och, du vet så. Och sen när man förstod det, eller i alla fall jag då, god som man är, så blev jag lite glad. Ja. För jag kände att men då är det här ju, jag är ju inte med någonting om jag får vänta 3 minuter till på en kaka eller vad det är. Men det här är människor som kanske inte hade fått jobba annars som nu fyller en funktion. Och jag tänker att när vi pratar så mycket om det där med arbetslösheten och värdet av att ha ett jobb, att man skulle få rätt många människor med sig på tåget.
Ja.
Om man pratar om det på ett annat sätt, säger jag, som om du skulle tycka något annat. Du håller ju såklart med mig, men jag blir förvirrad över att, vad säger du, för du som sagt, du har varit politiker så länge, vad säger du om varför den här debatten om den här gruppen kör så fast? För det gör den ju.
Ja, nej, alltså jag vet ju faktiskt inte. Eller så, för vi har ju också drivit ett projekt nu i Sverige med ASF Lyfter, där vi har ju lyft det här med myndigheter. Och
ASF är förkortningen för arbetsintegrerade sociala företag.
Ja, tack. Och då har vi ju också träffat politiker på hög och låg nivå, och någonstans verkar det som att vi inte förstår varandra. Alltså, och jag tror att det mycket beror på att den här gruppen lever i en ganska skyddad, alltså inte skyddad, tvärtom oskyddad värld. Men politikervärlden, tjänstemannavärlden är en, och målgruppen träffar man inte på. Så man har svårt att förstå och svårt att se vad skillnaden är. Och så pratar vi om, som du gjorde också innan, kommersiellt. Får man lov att tjäna pengar? Nej, man ska väl inte det. Och ni är väl kommunala. Alltså vi har så många. Och vi har ju hållit på nu sedan 2010. Så det är ju rätt många år. Och fortfarande känner man att man inte förstår.
Nej. Det är också en grupp som inte är superduktiga på att skriva debattartiklar i lokaltidningen eller göra sin röst hörd och sådär, tänker jag. Det får ni som jobbar med dem göra. Vet jag, ni har försökt. Du, ska vi bara innan vi återigen då går in på människorna, för ni har ju lagt ner nu, det är ett år sedan nästan precis på dagen idag som ni lade ner. Vad var det som gjorde att det inte funkade?
Nej, men dels, det var många saker. Mm. Dels var det pandemin. Våra kaféer gick dåligt under pandemin. Vi valde med de möjligheter som vi fick ifrån, alltså man fick ju bidrag till löner lite mer, och man fick liksom, vi fick ganska mycket möjligheter. Men när sen de stöden uteblev och pandemins, alltså fortfarande pandemins efterskalv, eller om man ska säga, fortsatte, så klarade vi oss inte. Och vi gick ganska tidigt ju till kommunen. Vi har gjort det egentligen i alla år och pratat om att vi skulle behöva ett större stöd. Och sen när vi då väl i det sista där, när vi inser att nu kommer vi inte att klara lönerna i februari och mars, då gick vi återigen till kommunen och sa att nu är det helt kört. Men då menar man på att vi var ett kommersiellt företag, en ekonomisk förening, och kommunen kan inte ge pengar till det.
Nej, men jag förstår. Då var det en kombination av att ni drabbades av pandemin och att liksom, kommunen ansåg inte att det hade det värdet. Och att de inte
och att vi såklart också, och där är jag ju en stor bov i det dramat, hade anställt alldeles för många.
Ja, ja.
Sen var vi nära. Vi hade bra med kommunen. Vi har varit ute hos flera pensionärer och lämnade mat. Varm mat, 7 dagar i veckan lämnade vi till flera, till ett 30-tal personer i Falkenberg. Så att vi kände att det är bara ett kort tag. Vi kommer att, efter april så har vi liksom en... Ja. Men så blev det. Vi har ju startat nya företag nu, så att det finns ju andra sociala företag, ASF i Falkenberg, som kan jobba vidare. Inte med kaféer, men med andra saker.
Men vad skulle du säga då att det betyder för de här människorna som fick och kunde jobba i ett sånt företag?
Ja, väldigt mycket, och jag hör ju det idag också. En del av dem har ju fått andra jobb, vilket är kul. Just därför att man hade fått sitt jobb och man hade sitt CV att skriva. Också för att man hade vågat arbeta och kunna känna att jag kan arbeta. Så man har fått jobb en del utan lönebidrag idag. Sen finns ju de som då inte har fått jobb. Därför att de behövde den tryggheten som fanns i ett ASF där man har förståelse. Så att betydelsen av ett arbete i Sverige idag är ju extremt stort för att bli någon, för att få pengar, klara sig liksom.
Vad kan man säga om de här människorna? För då hade ni också lärt känna dem medan de gick på Fontänhuset, vilket mer var någon form av, ska man förklara det, aktivitetshus dit man kunde gå om man inte mådde bra och så, va?
Jo, det är så. Det är en social som man går till. För att det är bara som en dagverksamhet.
Ja, men exakt, eller så, precis.
Som
man har sitt.
Men de eller vi som var anställda i företaget i slutet, vi var ju ganska få som var kvar sedan Fontänhustiden egentligen. Så att många av dem, eller oss, vi försökte ju inte använda ordet vi och dem i företaget, utan vi var en trappa upp liksom. Och vi var ju fungerande människor, så att, och vi var ju en brokig skara av personer som kanske hade lite dålig svenska, eller hade en axel som inte funkade längre, eller inte hörde så bra, eller långvarig psykisk ohälsa. Så nu när vi la ner en trappa upp så var vi ju många olika. Och vi var ett vi. Så det var inte så att... För det är också det här att vi hjälpte människor. Det är också lite felaktigt, för att en människa hjälper ju sig själv. Och vi ger möjligheten att ha en meningsfullt arbete som man känner att det är viktigt att jag går till jobbet.
För det jag tänker lite grann, och som jag har funderat en hel del över när man pratar om det här med missmatchen då, att det finns en massa människor som inte har jobb och så behövs det en massa. Huruvida det också delvis handlar om att det finns krav på människor idag att de ska vara väldigt... Vi ska palla för ganska mycket tryck. Det finns inte så mycket utrymme för att det inte riktigt funkar till 100%. Så vad kan man liksom säga om att det var för... som hindrade de här människorna från att få ett vanligt jobb?
Ja, men det är det att det krävs så mycket. Och det krävs mycket av att vara social. Det står ju ofta i alla annonser, social kompetens. Och den kanske man kan lära sig i viss mån. Men har du en långvarig ohälsa av olika slag så är den svår. Och det är ju också, det finns personer som, för rätt länge sedan så fanns det ett bidrag från Arbetsförmedlingen som var social kodning. Och då fanns det att man kanske generationer bakåt inte riktigt har funkat av olika skäl. Det finns inte någon diagnos att sätta eller så. Men alla människor funkar liksom inte riktigt lika bra och helt enkelt. Och då blir det svårt för en arbetsgivare att ha de anställda. För det kan verka märkligt i en kassa eller det kan bli andra saker. Språket var ju några personer som hade svårt med att komma hit som vuxen till Sverige från en trauma. Det är svårt att då lära sig svenska om man har mycket trauma. Och då kanske det inte hjälper om du har varit här i 5 eller 10 år. Och då kanske du också behöver en förståelse från kunden att jag förstår inte direkt vad du säger. Och kanske
för det är det här jag tänker och det här jag känner att jag kanske är lite flummig. Jag kan väl köpa att jag är det då. Att hade det inte funnits ett värde i att kunna... hoppas på att vi som människor hade haft lite större överseende med det i alla sammanhang. När vi hade en kollega som inte funkade fullt ut eller när vi hade en expedit som inte var så jäkla snabb. Ja. Vi har liksom på något sätt skapat förutsättningar nu som gör att vi alla springer på i någonting där vi förväntas vara mycket mer perfekta som människor än vad vi egentligen är.
Det blir svårare och svårare. Den normala kanten är ju så få idag.
Ja, men precis.
Jag känner också det att jag tror att för det, egentligen skulle man önska att det skulle inte behövas arbetsintresse, sociala företag eller den sortens, utan vi skulle ju kunna jobba tillsammans mycket, mycket mer. Och jag tror att det var ju en av det som vi gjorde i det här projektet också, att försöka få fler arbetsplatser att bli mer inkluderande. För det är ju ingen vits att bara ha arbetsplatser som sociala företag, utan vi vill ju gärna att personer ska kunna jobba lite överallt. Det var ju det som vi pratade mycket om på Varbergs fästning också, att det var någon som tyckte, men om de ska träna på det här, kan inte de träna på det i källaren då? Nej, det är som med Ronja och helveteskapet, man får träna på det på plats. Det går inte att träna på det någon annanstans. Du måste träna på det när du möter kunder. Och får du inte göra det, utan du får göra det bakom någonstans på en skyddad... Alltså det var ju det gamla ordet skyddad verkstad liksom. Precis. Det var man skyddad i något hörn någonstans, och så vill ju inte vi att det ska vara. För det här är ju egentligen helt vanliga, normala människor.
Som kanske också hade passat på en arbetsplats för 30 år sedan, eller tror du det?
Ja, kanske.
Eller är det jag som är fördomsfull?
Nej, men det kanske är så. Det kanske är så.
För jag vet att du skrev ju en del insändare och så i samband med att ni försökte få bidrag till en trappa upp och sådär innan ni la ner. Och då vet jag att en sån som fick lite spridning, det var ju också det här med att vi måste förstå att det här är människor som vi behöver framöver. Mm. För jag tänker på det också ur ett mer storpolitiskt perspektiv då liksom, att vi vet ju att vi kommer ha väldigt mycket arbetskraftsbrist, inte minst inom vård och omsorg och sådär då. Vad tänker du liksom att det beror på att... man inte ser den potentialen i de här människorna?
Nej, men jag tror en sak är det du själv också säger, vi sökte bidrag Och det var ju egentligen inte det vi gjorde, utan vi sökte ju kunder. Vi ville ju att kommunen eller andra skulle köpa våra tjänster. Men då inte varje gång tro att våra tjänster måste vara mycket billigare än alla andra. Man måste betala vår bulle. Det kostar lika mycket att producera en fralla på kaféet som en trappa upp drev som på ett vanligt café. Därför att det kanske var tre personer som behövde ha en anställning på en heltidstjänst istället för en. Då är det tre arbetskläder, då är det liksom tre betalningar in. Det är liksom miljö- och hälsoavgifter på exakt samma sätt. Så att en inplastad fralla hos oss kostar lika mycket som alla andra. Men hos oss ville man gärna. Men ni som är ett socialt företag, ni kan väl ta bara 5 kronor för er fralla? Nej, då har vi inte ens betalt för brödet, osten och skinkan liksom.
Men då är vi tillbaka i det här som vi var från början, att det här är rätt krångligt att förstå.
Ja.
Och att det är ett skäl till varför debatten ser ut som den gör och varför sådana som jag säger bidrag och sådär.
Ja.
Men kan man inte göra det enklare då? Måste det vara så komplicerat?
Ja, det kanske man kan. Vi försöker ju hela tiden. Jag tycker ju varje gång jag förklarar det här att jag gör det enkelt eftersom jag förstår.
Men
jag
menar, kanske man, kan man hitta ett helt annat system som inte handlar om att du behöver ett socialt företag. Du kanske behöver ha ett helt annat sätt att bygga arbetsmarknaden på.
Absolut.
Helt enkelt så, för att göra så att det kan bli mer inkluderande och att företag, alla sorters företag, kan anställa de här människorna. Eller...
Och samtidigt gör man ju inte det med en handvändning. Jag tror kanske också att vi måste hitta en arbetsmarknad där det finns olika företagsformer, och det är inte heller så konstigt.
Nej, men precis, det var lite det jag for efter. Och så tänkte jag också lite grann det, alltså om vi bortser från socialt företag eller inte, alltså om vi bortser från hur man gör för att hjälpa den här gruppen, så tänker vi på alla de som står så långt ifrån arbetsmarknaden. För denna frustration som jag verkligen, verkligen har känt ganska länge, att samhällsdebatten inte riktigt pratar om konkreta lösningar, fast vi bara alltid konstaterar att arbetslösheten går ner i de och de grupperna, men här gör de det inte. Och så är det bara en slags bisats att det är ett konstaterat faktum. Vad krävs för att vi ska se på det på ett annat sätt? Hur kan man prata om de här frågorna? Hur kan man göra för att på något sätt väcka?
Ja, men då är det nog mer allmänt att vara mycket mer tolerant. Att även om en person inte kan svenska eller en person som kanske, vad ska man använda, ser lite annorlunda ut, så lägg inte så mycket vikt i det. Använd inte liksom. Jag tror också att det, nu jobbar jag själv på en SIS-institution där de ungdomar som har kommit på glid, de är också sedda utifrån att de är sådana, och då är man också genast borta från att man inte funkar. Så jag tror att vi måste bli mycket, mycket mer tillbaka till att människor funkar och lita på folk och tro att det kan bli något av allt. Men så länge det inte finns någon bättre lösning, så tror jag ju ändå att vi måste ha sociala företag och förstå att de behöver ett större, bättre stöd.
Mm.
För där är vi ju också lite styrmodigt behandlade av Arbetsförmedlingen och de regler som finns idag.
Ja, för det är det jag tänker, att det behövs mer kunskap om att de finns och vad de fyller för funktion och hur de funkar, ja. Så att man kan hjälpa
så fler sådana här samtal, även om de är svåra att förstå, så är det ju så att för varje gång man pratar om det så kanske någon mer förstår.
För varje gång man har en anhörig som har fått ett bättre liv för att den har kunnat få jobb genom ett socialt företag, så får man också lite... Ja. Så
eller ett annat företag såklart, liksom, att man får jobb och att vi accepterar och ser att det är... För det finns ju många företag som skapar arbete och som sen också anställer personer som har haft funktionsnedsättningar eller arbetshinder. Så att det är ju inte fel, det är ju också bra. Vi behöver ett bra företagsklimat helt enkelt.
Ja, för det vet jag att jag gjorde en intervju i ett annat sammanhang med en kille som jobbade på Arbetsförmedlingen. Och han pratade också om det där att man har en liten... Ibland har arbetsgivarna lite förlegad bild av vad som är en god arbetare, för att vi inte har hängt med vår tid. Man behöver kunna vidga sina perspektiv kring vem kan vara en bra arbetare. Mm. Och att vi där är lite ängsliga för att det är så mycket som står på spel såklart när vi anställer någon. Så är det ju givetvis.
Så är det ju också. Mm. Och det kostar ju, det är också en sak som vi har pratat om både i politiken och sociala företag, att det kostar så fruktansvärt mycket att anställa människor.
Mm.
Det är så mycket krav och det är väldigt mycket avgifter som man får betala för att ha personer anställda.
Du, vi ska gå in i det segmentet av den här intervjun som handlar lite mer om vem är Lena Karlbom. Och då brukar jag alltid börja med att ställa just precis den frågan. Vem är Lena Karlbom?
Nej, vem är Lena Karlbom? När jag jobbar nu på SIS-institutionen i Råby så är jag en tant, väldigt tydligt och väldigt gammal, 57 år gammal. Så det är jag. Sen har jag, just nu i mitt liv så är just jobbet i Råby på ungdomshemmet där, det här SIS-institutionen, mitt... Det jag älskar mest av allt. Förutom mina 8 barnbarn och mina barn. Så det är liksom någonstans där som jag pendlar mellan barnbarn och ett jobb på en SIS-institution.
Du jobbar alltså då med de som... Det är det som förr kallades för ungdomsvårdsanstalt, eller hur?
Ja.
De som är för unga för att hamna i fängelse i princip.
Ja.
Vad är det med det som du gillar?
Dels är det ett alldeles nytt jobb. Jag har utbildat mig nu 2020-2021, den gamla tanten, utbildade sig till behandlingspedagog.
Ja, så det var till och med en ny utbildning. Okay.
Yeah. Så det är det. Och sen så är ju en utmaning med människor. Jag gillar att jobba med människor. Det här är ju utmaningen att jobba just med den målgruppen. Så det är väl det. Så det är väl lite grann mer det som är Lena Karlbom. Det är nog det här att alltid ha en utmaning, tror jag. Då blir jobbet och politiken och föreningslivet och det man gör. Jag behöver liksom utmaningar hela tiden, göra nya saker.
Om man följer med i Nystadvatten nu, dels räcker det att prata om gängskjutningar och hela den biten, men också överhuvudtaget om att hur det ser ut på de där institutionerna, att det har blivit mycket hårdare klimat och ganska tufft och så. Man undrar lite vad som lockar att vilja vara i den miljön.
Det är nog egentligen det som lockar mig, att verkligen se det inifrån och inte bara. För det kan säkert en del tycka, jag får det på Facebook ibland, ja, du vet ju ingenting, du har ju bara skrivit ut och tycker massa saker. Men jag är ofta en sån person att när jag tycker saker så har jag ganska så mycket på fötterna. Och därför så har det varit mycket tyckande kring SIS-institutioner, och då tänker jag att då vill jag jobba på en sån för att se hur är det. Mm. Och det är tufft, det är hårt klimat, det är det, därför att de personerna som kommer dit, det är de som faktiskt har haft det allra tuffast, har gjort de största brotten eller har varit utsatt för mest, så de är tuffa. Så det blir ju att man handgripligt får ta tag i dem och flytta in dem på sitt rum ibland och sådana saker. Och de är tuffa mot varandra. De kan både verbalt och även fysiskt hota varandra. Därför att de är ju inte ensamma. De är oftast inte helt inlåsta är de ju. Men hos oss nu så är det 5 tjejer mellan 15 och 19 år. Och de har sina egna bekymmer som också går ut över varandra. Så det är tufft, men jag tycker att vi som jobbar på Råby, vi har en väldigt god människoinställning. Så det är en väldigt, vi jobbar aktivt hela tiden med att se människan bakom brottet eller bakom det som händer.
Ibland så brukar ju de, speciellt i den debatten som är nu, de som jobbar med de där ungdomarna, jag har ju gjort det själv också för länge sedan, kan ju ibland bli kritiserade för att vi tar gärningsmannens perspektiv istället för offrets. Att vi bryr oss för mycket om att delta med dem. Men de har gjort si eller de har gjort så. Eller tänk istället på vad de har gjort mot de där som de faktiskt har gjort brott mot. Vad tänker du om det och hur hanterar du det?
Nej, men det pratar vi ganska mycket om. Att det finns egentligen 2 bilder av oss. Antingen så är vi för mjäkiga och har någon form av dagisverksamhet eller fritidsverksamhet. Eller så är vi alldeles för stenhårda och bara slår och kastar dem i väggarna och så. Och sanningen är att vi är mjäkiga ibland. Vi är ganska hårda ibland. Men för det allra mesta så är vi däremellan, och vi är väldigt tydliga regler. Alltså man kan säga att det är inget himmelrik att bo på en SIS-institution. Man får inte ha sociala medier överhuvudtaget, man får oftast inte ha sin mobiltelefon, man får ha på den avdelning jag är, får man ha iPad 1 timme per dag, det är max. Man får röka 5 cigaretter om dagen, inte mer. Man får bara röka efter måltiderna om alla bestick finns inne och är räknade. Annars får man inte röka. Har någon tagit ett, och det är ändå plastbestick, ett bestick med in på rummet, om man inte hittar det så får ingen röka. Alltså vi är ganska hårda med regler för att, för, och det är ju regler som måste vara för säkerhet. Man får ju inte ha några vassa föremål, man får inte ha några glasflaskor. Även om man är tjej och vill ha liksom foundation eller någonting, så får man inte ha det i glasflaskor. Och man får, det är väldigt strikta regler just för att man ska ha säkerhet både för sig själv och andra. Man är ju instängd, man får inte gå utanför området överhuvudtaget. Man får inte gå inom området utan en personal.
Det är ju någon slags fängelse fast för de yngre, och tanken är ju liksom att det ska vara behandlande också. Alltså det ska ju såklart bli bättre. Och då är det ju ändå det här att man, eller jag tycker att jag har mött det också en del, att då förväntas du ju bry dig om, engagera dig i och ha empati med någon som faktiskt är en gärningsman.
Och det är
tvungen. Har du problem med det? Har du problem att, nej. Varför inte?
Nej, men nu är man ju där, och där är behandlingen, och man måste ju, det är ju samma ungefär som det vi pratade om innan med socialt förut, vi måste tro på människor. Nu är de här, det här är straffet, eller det finns ju också där jag är, så är det egentligen unga tjejer, och de kan ha andra, de kan vara där för att de behöver skyddas ifrån världen utanför också, så det finns både och. Men de som är där på sluten ungdomsvård, de möter vi ju i skolan, och jag vet vilka de är, men då måste vi ju se att nu är de där, nu ska de gå i skolan, nu ska de gå vidare, de ska ha sina behandlingar för att kunna komma ut och möta samhället igen om 2, 3 eller 4 år, beroende på hur långt det här straff är. Och jag tror mer och mer på det, att vi måste vara sådana mot alla. Vi måste ge människor en chans till.
Ja, det är väl det synsättet som har gjort att vi har hamnat där vi har hamnat, säger de då, som kritiserar politiken och den situationen vi har nu med gängkriminaliteten och så, tänker jag.
Och jag tror ju mer det här som om det nu är Astrid Lindgren som har sagt det, eller vem det är som har sagt det, men att för mycket kärlek kan aldrig, alltså har man mycket kärlek så kommer vettet. Har man inte haft det från början, kanske inte en familj eller en omständighet utan man har klarat sig, så tror jag att kan man få mer av den varan, men med hårda regler och krav på att det här måste du genomföra, du kan inte göra sig eller så. Så jag är ganska säker på att många kommer att kunna klara ett liv bättre efter det.
Mm. Ja, det här skulle vi också kunna prata om en hel timme, Mattia. Jag är ju också så nyfiken på, du har då alltså, och det var då jag blev matematikgeniet i mig, fick lite spel när du sa att du hade varit politiker 35 år. Mm. Men det har det varit för att du började väldigt tidigt.
Ja, ganska tidigt. Alltså jag började ju när jag var, det var inte från den tiden för det var ju ännu längre sedan, men jag började ju som 20-åring ungefär som politiker. Innan dess så hade jag ju varit medlem i Centerpartiet sedan jag var 13 och jobbat som ombudsman i Göteborg i 2,5 år på Centerns ungdomsbund där. Men den politiska började jag med i kulturnämnden i Falkenberg 1988.
Just det. Och sen har du precis nu nyligen lämnat uppdragen.
Ja, och jag har lite kvar. Teater Halland har bolagsstämma här i vår, så att jag har några uppdrag kvar där, och länsteatrarna i Sverige sitter jag som vice ordförande i fram till vårmötet i april.
Vad har du varit i för vilka nämnder och så då har du varit över?
Alltså jag har varit en hel del olika nämnder. Mesta tiden har varit kulturnämnden. Där var jag ordförande i 12 år och det var det absolut roligaste jag varit med om. Jag har nästan bara gjort roliga saker i mitt liv och roliga jobb. Jag älskar att ha roliga jobb och roliga uppdrag.
Jag har ju jobbat med kommunpolitik journalistiskt liksom i många år, och jag slutar ju aldrig förundras över hur viktiga kommunpolitiska frågor är och hur lite folk i allmänhet vet om hur det funkar. Vad önskar du att folk visste om kommunpolitik som de inte vet i rent generellt?
Nej, alltså överhuvudtaget så önskar man att folk var mer insatta, mer samhällsinsatta. För det är ju faktiskt så här att ett av de största problemen idag och har varit ganska länge, det är ju att hur du ska bli politiker, vilka blir politiker. Jag tror många inte riktigt vet att det är ju att först måste du vara medlem i ett politiskt parti. Eller bli det, kan man ju se man ju på en del ministrar som inte har varit medlemmar, men blir det. Men det är ju bara 2% av Sveriges befolkning som är medlemmar i ett politiskt parti. Det är därav vi plockar alla politiker. Så fler människor borde bli medlemmar eller vara med på politiska möten och se hur det faktiskt funkar. Sen finns ju en anledning nu, det finns ju många anledningar, jag har slutat 35 år länge och jag är färdig och har haft väldigt trevliga 35 år och älskat att vara politiker. Men det har ändrats väldigt mycket också, det politiska spelet tycker jag, och jag är dålig på det politiska spelet.
Hur menar du då?
När jag började så kände jag att man var politiker för att förändra världen, man ville göra nya saker. Det är klart jag kom in när jag var 14 och det var mycket kärnkraftsdebatt, så det är klart det var att förändra världen. Men jag tycker nu när jag slutar så är det, och då ska man återigen aldrig dra alla över en kamp. Det finns väldigt många politiker som brinner för att förändra världen fortfarande. Men det finns allt för många som värnar om sin post. Allt för många gånger så hör man hellre hur ska vi göra för att behålla kommunrådsposten än hur ska vi göra för att Falkenberg ska bli bra. Och när man hör den retoriken, har den ändrat sig väldigt mycket. Om det är för att jag har blivit äldre så jag hör det mer och inte brydde mig när jag var ung, eller om det är för att det faktiskt har ändrat sig. Jag tror att jag har ändrat sig. Det är min känsla.
Det är intressant, för jag flyttade ju från Halland till Stockholm 2012, och då gick jag ju från att bevaka lokalpolitik till rikspolitik. Och då brukade jag alltid säga det, att det som är så skönt med kommunpolitiken är att där är det ju inte så, det är dels inte nödvändigtvis jätteideologiskt styrt som det är på riksplanet. Man är lite mer pragmatisk som det heter. Vi vill i mitt fall då Halmstads bästa, och då kan man samarbeta över gränserna på ett annat sätt och sådär. Men det låter ju som att det du säger är att det har liksom blivit mer likt som det är på riksplanet även på det lokala då, eller?
Ja, och det har blivit mer det här att man, alltså för det är också en sån
eller kanske inte partiideologin så mycket som individen då som ska fram.
Nej, och sen har det ju också blivit att många fler har ju mycket mer fler uppdrag, alltså tvärtom, färre personer har fler uppdrag, så att man har oftast att man får ett arvode för det man gör. Och det har blivit det med politiker, alltså lite mer proffspolitiker även på kommunal nivå. När jag började så var man ju bara fritidspolitiker. Jag hade ju under mina 12 år som ordförande i kultur- och fritidsnämnden egentligen aldrig något arvode, mer än mötesarvode. Jag hade ett årligt arvode som ordförande på 40 000 per år, och då var man ju borta 5 dagar i veckan, kvällar i princip, och jag hade ju ett jobb vid sidan om, därför att det var man ju tvungen att ha med så lågt arvode. Och nu idag så har man mycket mer att man vill att politikerna ska vara mer specificerade och kunna mycket mer. Och då blir det ju också mycket mer vi och dem.
Kan du ge något exempel? Du säger det då till exempel att Ett exempel är att man värnar att få behålla den här positionen snarare än vad kan vi göra med den och så. Pratade ni någonsin om det? Alltså hade du,
ja, jag sa ju det ganska ofta. Det. Ja. Men,
hur lät debatten om det då?
Nej, men då var det väl att man inte riktigt kände att det var så. De flesta kände sig nog påhoppade också, tror jag. För man menar på att nej, ja, så är det inte. Men, och det är också sant, du kan ju inte heller påverka om inte du har positionen. Sitter du inte i regeringen eller sitter du inte på den posten, så har du också mycket svårare att påverka. Så det finns ju en sanning. Det är ju ett mynt, har ju nästan alltid två sidor också. Mm. Så det finns ju en sanning både det och att man faktiskt vill. Men vi har ju en sak som hände, tycker jag, i Centerpartiet. Det var ju när vi skulle ta vårt idéprogram, som blev så mycket debatt
kring. Ja, det är ju jättespännande.
Och där kände man ju verkligen att det var, för vi som då var unga och gick med på det där 79-80 i den debatten som var kring kärnkraft och miljöfrågor, och där Centern verkligen blommade, eller var på sin slutblomning kanske det var egentligen. Men nu när det kom igen, så kände ju vi som var unga då att här äntligen fick vi prata om skolplikt eller lärplikt. Ska vi liksom, det är ju ingen som håller barnen hemma och får plocka potatis längre liksom. Behöver vi verkligen ha en skolplikt? Det är inte det bättre att skolan har en lärplikt? Alltså vi öppnade upp för mer ideologiska, nya diskussioner som kanske skulle behövas i dagens samhälle. Det har hänt så mycket i samhället, men politiken och våra regelverk ser ganska lika ut. Så jag uppfattar ju de ungdomar jag möter till exempel nu i mitt jobb, de känner ju nästan inte igen sig när man pratar politik och samhälle. För det är ju verkligen skilda världar.
Ja. Gud vad jag minns det här idéprogrammet. Det var väl 2012, va? Var det inte det?
Ja, jag tror
det var
när
jag flyttade till Stockholm.
Det
jag och Annie Lööf är tillträdd. Och hon fick åka hem från semestern allt vad det var, för det var kalabalik. Men, och det kan man ju tycka vad man vill om sakfrågorna. Absolut. Om omgift och allt det där. Liksom. Men just det där att försöka lyfta blicken, att vi har ett annat slags samhälle, vad som är rätt och fel och vad samhället behöver göra måste se annorlunda ut. Försökte ni ju ändå göra. Men vad ska man dra för slutsats av att det gick som det gick då, när ni försökte göra det?
Nej, men jag tror att vi, för en gång skulle jag säga, där skulle jag vilja försvara Centerpartiet, för jag tycker ändå att Centerpartiet är det parti, och det är därför jag håller kvar, även om jag ibland kan vara irriterad och tycka att politiken och även Centerpartiet gör fel saker eller andra, så kan jag tycka att Centern har varit det parti som har fortsatt och liksom behållit sin ideologi men gjort den modernare. Så jag tycker att vi har gjort det, och jag tycker att där det kanske var, Annie var ganska ny. Jag tror att hade det programmet kommit idag, när Annie var mycket mer på, eller kanske för 3 år sedan, så tror jag vi hade vågat hålla debatten mycket längre. För vi gick ju väldigt långt här nu i att faktiskt säga nej till Sverigedemokraterna och fortsätta göra det. Och inte gå på det drev som blev att nej, men vi måste nog, och som i princip alla andra partier gjorde, både liberala och andra, gick verkligen den vägen.
Så jag tycker att det där är styrkan av att stå emot när det blåser. Har ni lärt er nu, och hade ni fått den stormen idag som ni fick då, så kanske ni hade...
Det är mycket möjligt.
Ja, kan hända.
Svårt att säga.
För det är det jag tänker på, samhällsdebatten överhuvudtaget är ju idag, lämnar ju inte så mycket utrymme för det idag.
Nej, det är mycket svart och vitt.
Ja. Vad tänker du om hur man skulle kunna göra för att få in överhuvudtaget den typen av diskussion?
Jag tycker att det som Annie också pratar om, den breda mitten, att samla lite mer ifrån mittenpolitik än att hela tiden gå mot svart och vitt, rött och blått. Jag tror att vi måste göra det och se pragmatiskt mer på frågorna och inte bara säga invandrare är dåligt eller invandrare är bra, utan det är liksom en mishmash av att det finns personer som kommer till vårt land som inte fungerar, som vi måste göra något åt, men det finns ju en mycket större massa i vårt land som kommer till vårt land som behövs och som vi inte kan klara oss utan och som gör allting bra. Men om vi då bestämmer att invandrare är bra eller dåliga, då blir det väldigt, inget av de två svaren är ju rätt.
Nej.
Så jag tror att mer pragmatik även på riksnivå och kanske lite mer centerpolitik in.
Ja, men det är ju inte helt otippat. Nej. Nej, men jag tänker faktiskt, för det här är lite spännande, att för jag tycker inte att, jag förstår ju vad du menar, jag håller ju verkligen med om det, men jag som då, när du har lämnat in politik har jag ju lämnat delvis journalistiken då. Och tänker att samhällsdebatten öppnar, det finns ju inget utrymme för det du efterfrågar i dagens samhällsdebatt.
Nej.
För jag tänker att samma sak skulle ju hända igen om någon skulle komma med ett lite udda förslag och så skulle det bli och så skulle varenda politikpodd älta.
Men det är ju där någonstans, jag tänker ju att samhället är vi, samhället är ju du och jag, och om du och jag inte vågar, jag fick ett jättebra Facebook-meddelande för det några år sedan nu, men som jag inte känner speciellt väl, så skrev han till mig så här: du verkar vara den där pojken i kejsarens nya kläder. Och jag vill gärna vara pojken i kejsarens nya kläder. Säga att kejsaren är naken. Alltså faktiskt säga det, för vi ser ju alla att kejsaren är naken. Men alla står runt omkring och ingen vågar säga det. För du kan förlora ditt ämbete eller betraktas som dum. Alltså den sagan eller det sättet, hade fler vågat säga det, kanske inte alltid med den ilskna ton som jag har, det finns bättre sätt att göra det på, men fler som vågade göra det, och att vi var fler som stöttade varandra när någon sa kejsaren är naken, då hade vi också fått ett annat klimat. Men om alla då säger nej, jag vågar inte, för att då kan det och det hända, eller se hur det gick med henne, hon fick minst han inte vara kvar i partiet, eller hon fick inte det, eller han fick inte det, då vågar vi inte. Så jag tror att vi måste stötta upp dem som vågar. Även om vi kanske inte delar deras åsikt hela tiden, så kanske vi delar att du måste få lov att säga olika saker, för det finns olika saker att säga om samma sak.
Då skulle jag vilja vara i och för sig jävelens advokat i det sammanhanget och säga, är det inte exakt det som har hänt när Sverigedemokraterna har kommit in, att de har försökt göra detta, och alla som på något sätt har då sympatiserat med det, en del av det de har sagt, har fått verkligen utstå massa skit?
Jo, det håller jag med om. Däremot så har de ju sagt, precis som det jag säger, de har ju haft den åsikten som är en åsikt. Och antingen om man tyckte den var rätt eller fel. Och det jag menar är det att det kan ju finnas rätt i retoriken att säga att vi måste ha hårdare tag mot vissa straff. Det finns ingen som säger det. Men att bara ha en retorik, att det är hårdare tag som gäller, då får vi också ett, då blir det snett, för vi kanske inte hjälper med bara hårdare tag. Och det är ju det som Centern har vänt sig emot, eller ut med alla invandrare, stoppa gränsen. Det är ju det någonstans, när det blir så svart och vitt som Sverigedemokraterna.
Men genom att stänga, nu kanske jag tog ett stickspår, men genom att, för det bara tänkte jag på nu, men genom att stänga ut dem helt, så har man ju också på något sätt gjort det svart och vitt i sin relation till dem.
Ja, alltså stänga ut dem helt har ju alla inte gjort, men Centern har ju valt det. Centern har ju också valt att stänga ut i Vänsterpartiet.
Och jag, men då menar, bara genom att stänga ut överhuvudtaget, så gör man ju själv sig lite skyldig till att inte kunna tänka i gråskalor, tänker jag. Eller för alla har väl något korn av något som faktiskt det finns någonting i, till och med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Och därför så har ju Annie till exempel sagt, hon har suttit med Jimmy Åkesson och de har ju pratat med varandra och pratat med varandra, vi har gjort i kommunpolitiken också. Men därifrån till att samarbeta med ett parti som står så långt i sina värderingar, i grundvärderingarna, det tycker jag är helt rätt. Man får stänga ute på det. För att om man tycker så.
Ja,
tycker
nej, men jag fattar, inte det, så. Och det är svåra grejer. Och det är också, det märks ju också på hur du resonerar, såklart, för att du återigen har din långa politiska erfarenhet, så du tänker utifrån det. Jag ställer frågorna utifrån en vanlig person som inte har varit i politiken och som tycker att vänta här, nu rimmar inte det du säger riktigt, för det är lätt att tänka så.
Det är lätt att tänka så, men vi har ju alltid haft det så. Därför att det har ju varit Centern och Socialdemokraterna har samarbetat några gånger, och då har ju folk tyckt, det ska ni väl inte göra. För att vi från den borgerliga kanten ska ju stänga ut Socialdemokraterna. Nu har Centern inte gjort det. Så att stänga ut ett parti kan man ju alltid göra. Som politiker har man alltid rätt att göra. Man har alltid rätt att säga nej till ett samarbete med vilket parti som helst. Men det är ju detta som är så kul med politik. Debatt, och speciellt när man inte tycker lika, eller när man får frågor från personer som inte förstår eller inte vet, att kunna prata med varandra och ha lite högt i tak. Jag älskar ju det. Jag tycker det är kul att prata med folk som inte tycker som jag. Mm, det är inte så många som gör det heller.
Vi har ju fasta frågor som vi ska avrunda med. Men jag känner också att när vi var inne på den lite filosofiska frågan kring vem är Lena, så var det ju också såklart mycket det nya jobbet som präglades, och det är politiken. Men sen så kom det ju också en bisats, 8 barnbarn.
8 barnbarn.
Ja, det är rätt många.
Ja, det är
så mycket präglar det livet.
Väldigt mycket.
Ja.
Häromdagen så ringde ett av barnbarnet med, farmor, när är du ledig? Och då blir man lite sådär att man ska ju vara farmor och kunna vara mormor och farmor också, vara ledig. Så att de sover över här, och om du tittar runt här hemma hos mig, så ser du väl att det ser ut som ett ganska så barnbarnshem, eller lite förskola nästan. Här är liksom,
ja, du sa det när jag kom, jag trodde först att de bodde här, för du sa, ja, det här är ett hem för mig och mina barnbarn.
Ja. Det är väldigt så, det är väldigt byggt utifrån det. Liksom.
Hur gamla är de?
De är, den äldsta fyller 11 i augusti och den yngsta fyller 2 i nu här i dagarna.
Vad har det gett dig för perspektiv på livet att få barnbarn?
Ja, alltså det är ju fantastiskt. Så det alla har sagt med livets efterrätt, det är verkligen så där. Och sen just att de här 8 individerna, de är ju från 3 olika familjer, som har 3 barn, så är det 8 helt olika individer. Det finns små killar som är rädda för att gunga högt. Det finns små tjejer som älskar att gunga högt. Och det finns 2 stycken av tjejerna som går i samma klass, fast de är kusiner och de är födda samma år. En i december, en i januari. Och att sitta med Elvira som är 11 år snart och prata med henne på Pinchos och hon berättar om hur det är, och det är fantastiskt. Vilken, ja, det är, man blir helt.
Men varför glad. Är det annorlunda mot att när du pratade med dina egna barn och när du hade dina egna barn?
Alltså man är mer, alltså man är mer avslappnad på ett sätt och ännu mer på, för man är ju jätterädd att det ska hända någonting. Men jag tror att man har också, sen är det mycket jobbigare idag. Det var mycket enklare att vara förälder på ett sätt, för man var ju piggare. Det är ju ett antal år sedan, det är ju 25 år sedan minst. Det är väl, jag vet, alltså det är nog egentligen samma, men det är ändå det här att man har inte samma krav på sig att klara av familjen och få allt att gå runt, utan man har ganska mycket tid. När de är här så har jag bara dem. Då behöver jag inte göra något annat.
Men du, vad tänker du då om det samhälle vi lever i, den tiden vi lever i med krig och klimathot och hej och hå? Tänker du mycket på det? Vad det är för värld som de kommer att vara vuxna i?
Nej, jag tänker att jag tror att alla från stenåldern och bakåt och framåt alltid har tänkt så, att hur ska detta gå när det här händer, och hur ska detta gå när det är si och så. Jag tror alla har, jag tror det är någonting av vår drivkraft i livet, att vi alltid kommer att tänka hur ska det här gå. Några är kanske rädda för att skaffa barn, det är ju färre barn som föds nu säger man ju, men några tror jag också tänker att för att det ska bli framåt så måste vi skaffa nya barn, och de har, det kan man också se med de här 8, de har en livsvilja som är helt galen liksom, som gör att jag tror på framtiden. De kommer att göra världen mycket, mycket bättre än vad den är idag, tror jag.
Och det låter underbart. Det är fasta frågorna, 5 stycken som jag nu vid det här laget har memorerat ganska väl. Och den första av dem är, vilken livsförändring är du mest stolt över?
Alltså jag, ibland så tycker jag det är svårt att säga att man är stolt för livsförändringar. Det är livsförändringar.
Eller
kommer.
Nöjd. Man kan vara stolt eller nöjd. Det,
ja, men jag är
på.
Nöjd flera gånger med att jag har bytt jobb många gånger och gjort nya saker. Och det har jag också med mig nu i mitt nya jobb. Att jag är 57 år och precis nyutbildad med nytt jobb. Är man då 19 år och känner att jag har haft så mycket skit i mitt liv, det kan inte ordna upp sig, säga, du är 19, jag är 57, jag är precis nyutbildad, precis fått ett nytt jobb. Så det är jag nog mest stolt över, att jag har liksom gjort nya saker hela tiden och alltid haft kul på jobbet.
Mm. Vem i din bekantskapskrets eller bland dina vänner har ett liv som skiljer sig mest från ditt?
Alltså det är också en av styrkorna man jobbat i socialt företag och Fontänhus, att de flesta människor som jag pratar med har annorlunda liv. Det finns väldigt många av dem som kanske överhuvudtaget inte har mat för dagen till sina barn. Men det finns också de i min värld som har extremt mycket pengar och har det väldigt, väldigt bra. Så jag träffar människor från i princip alla sorter. Så att jag tänker att vi är många som lever väldigt olika liv. Och där tror jag att hade jag blivit politiker idag, hade jag kanske också varit bättre på att fatta bättre beslut när jag nu har en större palett av världar än vad jag hade när jag började. För då var jag från en ankdamm på landet där jag nog trodde att så lever alla. Träffade väldigt få personer med invandrarbakgrund, men när våra barn gick i skolan på Möllevägsskolan så var det 60% invandrarbarn då också i början på 90-talet. Och då fick jag och vi en världsbild som var väldigt olika. Sen fick vårt andra barn ha ett, Sara, hon har 2 egna barn och det funkar bra för henne, men hon har också ett ganska så stort funktionshinder, ett rörelsehinder. Då träffade vi väldigt många personer med barn och personer som hade olika funktionshinder. Så jag känner att väldigt många av dem jag träffar lever ett helt annat liv än jag.
Vad tror du att det ger dig som människa?
Jag tror att det gör att jag tänker att vad är normalt? Det vill säga, men det här är ju onormalt. För mig så är det mesta normalt. Och det var också en som var på Möllevägsskolan där de här barnen var så olika. Så vår son kommer hem, vad var det, kanske en vecka i skolan. Så kommer han hem och säger, Linnea är muslim. Linnea är ett ganska svenskt hem. Jag skulle förvåna mig om hon är muslim, säger jag till vår son då. Men jag tänker att det får han ju, alltså han har väl hört det på något sätt och det får bli normalt i hans värld då. Så kommer han hem några dagar senare och säger, nej mamma, jag hade fel, det nya är gluten. Och det visade på någonstans att där var människorna lika eller olika, och det fanns många olika sorter. Jag uppfattade att det var väldigt lite mobbing. Det blev mycket mer mobbing när man kom till Tångaskolan, när barnen kom sen ifrån rena landet där det inte var så mycket olikheter. Där var man mycket mer noga med kläder. Det var inte alls så noga när barnen var olika, för man hade olika klädstil kanske, för att man var från olika kulturer.
Det är mycket lättare att förstå olikheter såklart.
Ja, och då spelar det ingen roll om Sara med sitt funktionshinder eller om man var muslim eller gluten, så var det så naturligt liksom. Och det tror jag att jag också har fått med mig mycket.
Nej, man får hoppas att de där olikheterna inte blir lika dramatiska med nästa generation när de blir vuxna.
Jag tror det, hoppas jag.
Du, var ju lyx för dig?
Alltså, jag, vad är lyx för mig? Det är att sitta med mitt handarbete och vila en kväll eller eftermiddag, att läsa en bok. Det är lyx.
Vad är det för handarbete du gör?
Jag gör allt möjligt. Jag broderar och knypplar och stickar och virkar, och det försöker jag nu lära mina barnbarn som kommer hem och säger att Albin var hemma om dagen, så jag vill lära mig sticka. Sen är det lite svårt att lära sig sticka ibland, så man får försöka ha tålamod, men nej, men det är lyx för mig att bara få vara liksom. Sen är det lyx att åka ner till Skreja strand en sommardag eller åka på semester. Det finns mycket, jag har mycket lyx i mitt liv. Dricka ett glas bubbel kan vara lyx.
Du fångar de där lyxögonblicken när de dyker upp, låter det som. Vad gör du när du har en timme över?
Nej, men då är det mycket läsa eller brodera eller så, eller
vad läser
sticka.
Du?
Jag läser allt faktiskt, väldigt mycket olika, jag läser det mesta.
Har din läsning inte påverkats av att vi lever i en tid där man kan lyssna och titta på TV och sånt mycket mer, och där allt går mycket fortare och där koncentrationen för att läsa ibland kanske inte riktigt är lika självklar som den var när man var yngre?
Nej, jag tror inte. Faktiskt inte. Jag har nog snarare blivit mer och mer att jag läser mer än vad jag gjort innan. Det kan finnas perioder då man är så pass trött och upp, ja, så man är inte så. Men jag har inte börjat vara så där duktig på att lyssna på böcker eller poddar eller så.
Jag vet inte om det är duktigt i och för sig. Jag tänkte nästan tvärtom, att jag kan känna att det är en förlust för mig, för jag har tappat väldigt mycket av min läsning sen det dök upp andra alternativ att ta till sig information, för då väljer jag hellre dem, märker jag.
Men jag tänker nog tvärtom, att jag tycker det är synd att jag inte, jag menar att jag var duktig att läsa, men jag har nog blivit bättre på att läsa mer. Men det är jag som är personligen tycker det är kul. Sen tycker jag det är synd att jag då inte hinner med att se alla serier som folk vill se, eller jag hinner med att lyssna på alla poddar som är intressanta. Så att jag tror mer att jag älskar att läsa, vad heter, Nobelpristagares varje år. Men i år kan man säga...
Jag har också varit ordförande i kulturnämnden i 12 år. Det säger ju...
Ja, det gör det, men jag tror jag läste det innan också. Faktiskt.
Jo, men det visar ändå på att det finns ett intresse, menar jag.
Ja. Men Annie Arnaud, som fick Nobelpris 2022, kan jag rekommendera. Hon är väldigt, väldigt lättläst.
Det kändes som att man kanske skulle kunna det.
Hon är otroligt lättläst. Nästan så jag kan tycka att hon är lite för lättläst, om man ska säga det så. För det är kanske inte språket i sig som är det allra viktigaste i hennes böcker. Det är ju många, en del böcker som man skriver, kan man nästan känna att man förstod kanske inte riktigt vad de handlade om, men det var ett språk som nästan var en melodi.
Spännande, jag ska testa. Sista frågan, vad vill du lära dig mer om?
Alltså just nu vet jag faktiskt inte, nu har jag precis lärt mig.
Du är ju rätt färdiglärd, det känns som, eller för tillfället i alla fall.
Nej, nu har jag precis lärt mig att bli, min första yrkeshögskoleutbildning har jag gått nu. Min första, sa jag plötsligt, kanske inte var min sista. Jo, det är det nog. Men, så det är nog hela tiden att jag vill lära mig mer om det jag gör just nu. Sen lär jag mig gärna mer om nya hantverk, så att jag inte, det ska gå förbi, utan att jag ska kunna fortsätta lära ut till mina barn och barnbarn kanske.
Men det här att du då skolade om dig och skaffade en utbildning så pass sent i livet. Hur lång var utbildningen?
2 år.
Ja, så att det var ju ganska sent då. Var det ett svårt val att göra det?
Ja, men det var en kvinna som inspirerade mig, som också hade gått den här och fått en utbildning på äldredag. Så tänkte jag, kan hon jag? Och så har jag egentligen, det var svårt, men samtidigt så var det också att jag har fått jobbat ju genom hela livet med olika jobb.
Hade du någon utbildning innan?
Nej, nej, ingen sån. Jag har bara liksom, jag gick ekonomisk 3 år på gymnasiet, och sen har jag bara haft lite korta kurser som personlig assistent och lite psykiatrikurs. Och sen har liksom jobben ramlat över mig, eller jag har ramlat över dem, eller hur det har gått till. Så nu tänkte jag att nu när jag är 57 ska jag nu börja kunna söka jobb. Och då sökte jag ett jobb i Lund och fick det.
Var det svårt att lära sig nytt och sätta sig i skolbänken?
Ja, jag grät nästan varje gång jag skulle ha en ny kurs, för jag tänkte, nu kommer jag inte klara detta. Det är alldeles för svårt för mig, kände jag. Så var jag helt förtvivlad och så började jag läsa, och så hade jag goa kompisar. Vi var ju på distans, alltihop med goa unga tjejer som sa, det kommer du fixa. Och så hjälpte vi åt, och så läste jag igenom och så blev jag godkänd. Och
men du fick godkänd. Plugga mycket då för att få ihop?
Nej, alltså, eller? Kanske inte plugga så mycket. Jag fick liksom sätta mig över och tänka att nu ska jag kunna det här, nu ska jag kunna börja läsa det här. Och när jag då började läsa det nya ämnet så var det ju inte så svårt. Jag hade ju ganska mycket av de här, både psykologi och filosofi. Alltså jag hade ju det med mig ganska mycket av det. Och
det är inte som när man ska lära sig något nytt när man är 19.
Nej, inte riktigt. Men samtidigt så hade jag ju inte samma förmåga heller att kanske ta in lika mycket som man har när man är 19. Så det är ju en blandning, ja.
Mm. Vad var det som gjorde att du valde, vad sa du att det hette, behandlingspedagog? Ja. Heter det, va? Ja, vad var det som gjorde att du valde,
alltså, det? Det var nog lite mer att den fanns på distans. Och jag vet att det kunde vara intressant och den kunde liksom komplettera det jag redan hade. För jag hade inte jobbat så mycket med just behandling eller droger eller kriminalitet. Så att den kunde, jag hade jobbat mycket med annat så att den kunde komplettera det jag gjorde. Så. Mm. Och så fanns den på distans.
Men då hamnade du också, som av en händelse, som då har varit politiker i nästan hela ditt vuxna liv, mitt i själva epicentret av den hetaste politiska debatten just nu. Vad tänker du om det?
Att det, det är faktiskt, ibland är det helt galet när man går ner bland de här personerna som man vet är de som har varit på tv i princip och har varit de som då blev dömda för mord eller vad det är. Så går man mitt ibland dem. Personerna, och då är det verkligen vi och dem. Men där i Råby, inne på institutionen, där är det vi. En av killarna som, vi jobbar på en tjejavdelning, en av killarna kom fram till mig för ett tag sedan. Du, sa han, vad jobbar du? Jag jobbar på Onsjö bland tjejerna. Ja. Du, vi vill gärna ha sådana som dig hos oss. Vi gillar gamla människor. Och då blir man så där lite varm i hjärtat, för där jobbar ganska mycket unga, starka killar på de avdelningarna efter sakens natur att man behöver vara lite. Men de vill också gärna vara med äldre människor och tycker det ser kul ut med en jobba med oss.
Du har lyssnat på Livet i landet, en fristående podcast av mig, Linda Thulin. Om du inte vill missa nästa avsnitt så kan du prenumerera. Du kan också sätta betyg på podden om du vill. Det här är en podd som helt saknar finansiering, men om du vill bidra till att jag kan fortsätta så kan du läsa mer på livetilandet.se. Jag hoppas att vi hörs igen. Hej då!